I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jag kommer, Jesus, på ditt bud, men kläd mig själv i helig skrud, min Herre och min Gud. Ikläd mig din rättfärdighet, att jag må se din salighet. Så kom att i mitt hjärta bo, till dig jag sätter all min tro, hos dig jag finner ro. Med dig jag lugn till målet går och trygg på Herrens dag består. Amen. Var så till sinne som Jesus var. Var så till sinne som Jesus var. Och de här orden ifrån dagens episteltext är inledningen på ett långt stycke där Jesus beskrivs hur han ödmjukade sig, blev människa, allt han la av sig och avstod ifrån i sitt lidande. Och vi tänker kanske att Jesus avstod från mycket när han lämnade sitt himmelska palats för den här jorden, han blev människa. Och det är för sig sant, för tänk vad han fick utstå här, hur mycket han behövde möta bland oss människor på jorden. Men man får inte intrycket av att han saknar något egentligen. Och hemligheten i detta ligger ju att han har ju fortfarande kvar sin himmelske fader. Ja, hans himmelske fader fick vara hans mättnad, hans glädje, hans liv. Så att han faktiskt inte saknade något, även om han mötte mycket svårigheter här på jorden. Han avstod inte från något i djupaste bemärkelse när han blev en människa. Men den här bilden av att han saknar något, den förändras i hans lidande och när han hänger på korset. Där ropar Jesus till Gud och möts av tystnad. Där på Golgata kors ser vi vad Jesus djupa sett avstod ifrån. För när han bar på världens synd, en skuld som inte var hans men som han frivilligt hade gjort till sin skuld, så bar han den till en plats där Guds vrede över världens synd skulle utgjutas. Och den platsen var Golgata kors. Där skulle Jesus möta den helige, den rättfärdige, och låta där den rättmätiga reaktionen över all synd, över all orättfärdighet liksom absorberas och koncentreras, utgjutas på bara honom i vårt ställe. Han är i djupaste bemärkelse den enda människa som har mött Guds bortvända ansikte, Guds tystnad. Därför att han tog de yttersta konsekvenserna, inte av någon enstaka synd, utan av allas alla synder. Han avstod från allt, men han också avstod från sin himmelske faders närhet och tillvändhet när han mötte Guds vrede över världens synd. Och han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, han som ägde allt, han som ägde denna nära gemenskap med sin himmelske fader, han avstod allt. För att vi som slösat bort allt och som liksom klamrar oss fast vid vårt eget, som vore det vårt eget och har så svårt att avstå från något litet. Han gjorde detta för att vi skulle äga allt och helt oförtjänt få behålla allt. Och vad är då det viktigaste att behålla? Jo, fadern själv. Tillträde till honom, närheten till honom och hans ansikte och allt det goda som kommer ur hans milda hand. Ja, Jesus skonade oss från hans bortvända ansikte och tömde Guds vredes bägare till sista droppen. Till sista droppen. Det finns ingen liten rest kvar för dig att frukta. Utan kvar står en tom bägare. Eller ännu bättre, en bägare som Jesus själv fyller upp med sitt, ja, med sitt goda, nämligen sitt eget utgjutna blod. Detta som får oss få vara bilden och verkligheten, det yttersta beviset på att han älskar dig, hur långt han var beredd att gå. Han var beredd att avstå ifrån allt för att kunna säga till dig: drick av den, detta är mitt blod som blir utgjutet för dina synders förlåtelse, så att du ska kunna nalkas din himmelske fader utan fruktan, utan med ett tillvänt hjärta till honom som har vänt sitt ansikte till dig och till mig. Detta är en gåva långt innan du frågar efter den. Men i denna beredelse, och så syftar egentligen varje beredelse här i början till att ställa fram denna gåva till dig för att väcka din uppmärksamhet. Det är din Gud som kallar på dig. Och han kallar dig till sig, till att komma nära. Och så får du höra dessa orden idag: var så till sinnes som Jesus var. Det här är inte ett krav för att få något, utan dessa orden ska hjälpa oss och uppmana oss till att se på honom som avstod allt och som gav oss allt och som ger oss allt för att vi inte skulle sakna något. Inte något av nåd, förlåtelse, liv och hjälp. Var så till sinnes att fästa blicken på honom. Han ödmjukade sig för att också du och jag må ödmjukas av hans ödmjukhet. Och i detta nu, när han kommer oss nära och ödmjukar sig, när han stiger ner och mättar oss, betjänar oss vid Herrens bord, ja, då ställs vi inför de rannsakande frågorna. Här måste alla andras större synder liksom få ligga åt sidan. Här är det jag och min skuld. Här kan ingen synd bli liten, utan jag får låta den vara så stor som den är. Och här kan jag inte kompensera med några goda gärningar, utan jag måste lägga fram det som det är. Det som finns i hjärtats djup. Där på korset så kläddes han av all ära och värdighet. Han kläddes av det för att svepa oss med sin ära, med sin värdighet, med sin berömmelse. Och det är väl kanske det som vi behöver, för att vi som har så svårt för att ödmjuka oss, som har så svårt för att släppa vår stolthet och bli små, ska ödmjukas av hans ödmjukhet, av att han kläder oss med sin ära, med sin värdighet. Allt mitt är ditt. Och så får det sjunka in genom Guds andes verk, och vi böjer våra knän och våra hjärtan i ödmjukhet inför honom i vår syndabekännelse. Så låt oss be, låt oss ödmjuka oss och bekänna vår synd inför honom. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din son bli människa och lida korsets död. Lär oss genom hans tålamod lydnad för din vilja så att vi får del i hans uppståndelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på palmsöndagen. Från Gamla testamentet, profeten Sakaria, kapitel 2. Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se jag kommer och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. Hör också Herrens ord i episteltexten, så skriver aposteln Paulus i Filipperbrevet kapitel 2. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev en människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes, kapitel 12. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesus fötter och torkade dem i sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle fråga honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 dinarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästen att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom, och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, så som det står skrivet: frukta inte du Sions dotter, se din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber: inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran för din nåds och din sannings skull. Låt oss, Herre Jesus Kristus, du ärans konung, träda in i vår församling och ge oss nåden att vara mottagliga för dig själv, så att vi med våra munnar och våra hjärtan prisar dig. Välsignad är du som kommer, i Herrens namn. Amen. I evangeliet som vi hörde om, så blir vi kanske lite förvirrade. Vad var det för fel på Judas omsorg om de fattiga? Är inte det kyrkans uppgift att ta hand om de nödlidande? Borde inte Jesus ställt sig på lärjungens sida mot alla de som inte bryr sig om fattiga? Och vad var det som inte var fel med Marias slöseri av olja? För det var en hel liten förmögenhet som hon bara hällde ut där över Jesu fötter. Onödigt mycket kunde man kanske tycka, eller onödigt överhuvudtaget. Ska man bry sig om de fattiga eller inte? Och kan slöseri faktiskt vara rätt och gott? Låt mig i den här predikan sammanfatta det här, dessa frågor, i två punkter. Den första, den onda omsorgen, och den goda. Och för det andra, det goda slöseriet och det onda. De fattiga har ni alltid ibland er, sa Jesus. Och han hade förstås rätt. De har vi fortfarande ibland oss. Vi kanske tänkte i välfärdsstaten Sverige att nu är fattigdomen utrotad. Men det räcker ju inte att man löser sina egna problem, utan då får det till följd att världens fattiga kommer hit istället. Och så har vi dem mitt ibland oss ändå. Och så ställs vi inför Judas fråga. Borde man inte? Borde man inte? Nu har det ju börjat visa sig att det inte bara är att lägga en slant i de fattigas muggar ibland oss. Ni vet, tiggarna på våra gator. För vi har fått höra att många tiggare utnyttjas av kriminella. Och ju mer vi ger, desto värre blir det. Desto fler skor sig på det här. Så att när vi i all välmening visar omsorg om dem, så kan det visa sig att omsorgen faktiskt är ond. Så som en första poäng, den goda omsorgen som vi ju vill ge, den kräver ibland mycket mer eftertanke och engagemang än vad vi kanske är beredda att ge. En god omsorg måste se till vad människan faktiskt behöver, inte vad hon frågar efter. Och det här är en generell regel. Man måste se vad är det som behövs här, och inte bara ge för att det frågas. Det finns inga genvägar till den goda omsorgen. Men nu stannar det inte här i svårighetsgraden. För i dagens evangelium ställer Jesus den mycket rannsakande frågan vilka våra motiv är bakom omsorgen, vare sig den nu är god eller om den är ond. För bakom Judas så här goda omsorg så döljde sig ett ont motiv. Och bakom Marias meningslösa omsorg så dolde sig ett gott motiv. Nu ska vi tack och lov ta emot och tacka Gud för att Gud använder vår omsorg även med lite skumma motiv och bevekelsegrunder. Därför att världen behöver det och människor behöver det. Men vi kan inte peka på nyttan av vårt arbete och vår omsorg, se vilken välsignelse mitt arbete har, och tro att mitt hjärtas inställning inte räknas. Ändamålet helgar inte medlen. Man lurar sig själv om man gör massor med gott, förbättrar Guds skapelse, arbetar för fred och rättvisa, men försummar det viktigaste, nämligen Gud själv och hans vilja. Och hans vilja att rädda både fattiga och rika från det som är allas lika dåliga utgångsläge, nämligen syndens och dödens nöd. En värderad tjänare i Guds församling, Han kan vara helt upptagen av sin egen ära. En människa kan göra massor med nytta i Guds rike, men bara piskar av det av sin egen inre oro. Hjärtats tillstånd är snaran som får oss på fall, som fick Judas på fall. Ja, vad hjälper en människa om hon förbättrar hela världen men förlorar sin själ? Så vi förstår att angelägenheten som Jesus har om våra själar, om våra hjärtan och vår inställning är så angelägen. Och han sökte efter Judas hjärta utan att finna det. Men han sökte också Marias hjärta i den här berättelsen, därför att han hade funnit det. Och vi ska se vad jag menar med det. Vad var det med Maria? Ingen fattar varför hon hällde ut en hel förmögenhet över Jesu fötter. Så här gör man väl inte? Är verkligen en förmögenhet. Det kommer som en liten överraskning att Jesus försvarar henne. Och det är också rannsakande att Jesus försvarar henne. Och jag tänker i mitt stilla sinne, hur många gånger har jag inte dömt ut något som kanske Jesus har dömt in? Och Jesus överraskar ännu mer genom att tolka det som Maria gjorde som en djup omsorg om honom, för hans begravning. Och det låter ju lite krystat. Vad vet Maria om hennes död? Och man smörjer väl inte en död medan han fortfarande lever? Och det är något som inte stämmer här. Det är en överraskning. Men här är det viktiga. Det som gjorde Marias omsorg till en god omsorg, det var inte exakt det hon gjorde eller det, vad hon konkret gjorde, utan själva bevekelsegrunden, själva motivet som Jesus kunde se. Han som söker våra hjärtan och som ser våra hjärtan. Och eftersom han där såg den rätta drivkraften, så såg han också att det här är en god omsorg. Och den här goda omsorgen, den är Jesus beredd att försvara och skydda likt en späd liten planta. Och vad var det då han såg? Eller ännu viktigare, hur kan en drivkraft vara rätt? Hur kan omsorg faktiskt vara god? Kanske kommer du ihåg ett annat tillfälle i Marta och Marias och Lazarus hem, när Jesus var hemma hos dem. Också då visade Marta omsorg om Jesus. Det står att hon gjorde det idag också. Men den gången så satt Maria bara och lyssnade på Jesus vid hans fötter. Och då klagade Marta över att Maria inte gjorde något, att hon inte visade omsorg om Jesus. Det borde hon göra. Men Jesus känner våra hjärtan, och våra hjärtan är viktigare än vad som är. Så vad gjorde han? Jo, han pekade på Martas hjärta och sa: Marta, Marta, du oroar dig för så mycket. Nu har Maria faktiskt valt det rätta, och det är att sitta här vid mina fötter. Och det kanske du också borde göra. Det kanske vi också borde göra, för att få fatt på denna rätta bevekelsegrund, våra hjärtans inställning. För där vid Jesu fötter, det blir stilla, så får du se ditt liv i Guds ljus. Du får se att Gud sätter ett oändligt stort värde på din själ. Du får se dina bekymmer och du får se din oro i Guds perspektiv. Och du kommer också att få se syndens grepp om ditt hjärta. Själva drivkrafterna avslöjas, och de sitter så djupt, och du förstår att min oro och mina bekymmer, de härstammar från mitt hjärtas otro och vantro. Men via fötter så får du nåd också till omvändelse, när din blick lyfts till att fråga efter honom, till att fråga efter hans vilja, hans tankar, hans perspektiv, hans nåd, hans frälsning, hans barmhärtighet. Och du möter den, och när du möter den så infinner sig en vila, en tillförsikt. Det går en bro från tro till ro, som man sjunger i en sång. För Maria såg det vid Jesu fötter, att hon var i goda händer. Ska man tala om omsorg, så märkte hon: han har ju omsorg om mig, långt mycket mer än vad jag kan drömma om. Och så mötte Jesus henne med godhet, med omsorg, kärlek, och en vänskap växte fram som till slut för Maria blev det värdefullaste hon hade. Det bästa hon hade. Det bästa var inte längre den dyra nardusflaskan i skåpet, som absolut var det dyrbaraste hon hade. Men något annat hade tagit över första platsen. Och då liksom släppte taget om flaskan. Då släppte flaskan taget om hennes hjärta, och hon hällde ut den. Det talande att hon satt å ena sidan och lyssnade vid Jesu fötter, så att själva platsen där vid hans fötter blev dyrbar för henne. Och så var det just vid fötterna som hon hällde ut det dyrbaraste hon hade. Kanske som en liten bild också för oss, det här att det finns platser, kanske en kyrka, en dopfunt, en bibel, en sandbok, som blir en sån dyrbar liten egendom, därför att han har sträckt ut sin hand av vänskap och låtit sitt skafferi öppnas för oss. Men så är det så här att när vänskapen med Jesus växer, då kommer våra hjärtan att oroas av det och plågas och anfäktas. Man kan känna sig ovärdig hans vänskap. Jag är inte någon särskilt god vän tillbaka. Jag är nog inte en sån vän som andra skulle vilja ha. Så varför skulle han vilja ha mig som sin vän? Det blir en sån här slitsam envägsvänskap, en ojämlik vänskap, där jag mest känner mig som en parasit som tar emot men sen inte svarar och ger. Men det ligger en sån djup hemlighet i detta, att Jesus tog emot vännen Marias gåva, inte som en avbetalning eller någon slags kompensation, nu ska en tacksamhetsskuld försöka avbetalas, utan han tog emot den som en begravningsgåva. För den som i tro omfamnar Jesus, som trots all ovärdighet griper hans hand, vänskapens hand, den omfattar också allt det som Jesus är och allt som Jesus ger. Också hans offerdöd på korset. Och det omfattas för Maria redan i förväg. Hon värderar honom och allt som det värdefullaste av allt, för hans död. Det här blir ju vi med facit i hand. Hans död är det värdefullaste av allt. Ska man lägga sin förmögenhet på något, så är det på detta. För hans död är det som gör denna stora skillnad. Guds nåd läggs på Guds hjärta. Den öppnar Guds famn. Den gör en fattig, ovärdig syndare till Jesu egen broder, till hans egen syster, lika ren och rättfärdig som Jesus själv, en jämlike. Att Maria redan i förväg tagit emot Guds utsträckta hand där vid Jesu fötter vittnar om att hon fått fatt på själva grunden för det, att hon får det och att hon kan det. Allt detta är vad en människa får höra om hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar. Hon får fatt på det yttersta beviset på att Guds omsorg är verklig. Här finns garanten för att vänskapen inte dras tillbaka. Och när det sjunker in i hjärtat så får man fatt på det enda nödvändiga. Eller man kan vända på det. Så får Jesus fatt på våra hjärtan. För detta är vad han önskar med oss var och en. Vid hans fötter. Och för oss är de genomborrade. Det var de inte för Maria där, men för oss är de genomborrade. Så växer den rätta bevekelsegrunden i hjärtat fram. Här kan god omsorg verkligen vara god. För den omsorg som Maria visade där i hemmet vid Jesu fötter, den kom inte från ett sånt här kallt beräknande, en investering för att kanske få något tillbaka, inte av något slitsamt jag borde det här, för vad skulle det hända om jag inte gjorde det. Det drevs inte av en förhoppning om att bli mottagen, för hon var redan mottagen. Och den drevs heller inte av en önskan om att känna sig okej i Guds ögon eller i människors. Tvärtom, hon fick ju kritik för det hon gjorde. Marias omsorg kom från ett befriat hjärta, från en glad givare som tagit emot allt av nåd och som tar emot allt av nåd. Hon behövde inte få något tillbaka, för hon uppfattade Guds välbehag, omfamnade den i vänskapen med Jesus. Hon kunde lämna den oro som annars låg tung över hjärtat. Hon behövde inte söka sin egen ära, för det finns ingen större ära än att få tillhöra honom. Hon kunde stå ut med lärjungarnas kritik. Det kan vara svårt. Men hon behövde inte vara rädd för att förlora något, eftersom allt var tryggat där hos honom. Det står att hon släppte ut sitt hår vid Jesu fötter. Det är en gest som säger mer än 1000 ord. Vad vi vet från samtiden, så släppte en kvinna bara ut sitt hår i hemmets trygga vrå bland sina allra närmaste. I denna värld av främlingskap och fiendskap och möda hade Maria hittat hem. Sitt rätta hem, sitt trygga hem i Jesus, vid hans fötter. Och det är ditt rätta hem. Det är ditt rätta hem som också gör hjärtat starkt i mötet med lärjungars arga blickar, som gör omsorgen frisk, inte beräknande, och gör hjärtat så generöst att man kan börja tala om det goda slöseriet. Och det är den sista punkten, det onda slöseriet och det goda. På ett sätt behövde inte Jesus någon olja för sina fötter. Maria hade kunnat lägga det på något bättre. Men nu såg Jesus vissheten, vilan, tryggheten i hennes hjärta. Det hade vuxit fram när hon hade lyssnat på honom. Och denna visshet vårdar Jesus likt en öm planta. Här får inte några andra lärjungar klampa in med sin duktighet och sin kritik. För här med vissheten kommer den rätta drivkraften och den goda omsorgens godhet. Den som kommer av att man ser att livet och allt är i Guds händer. Och så kan man lämna det där, eller med andra ord, hälla ut det där över hans fötter. I Guds ögon var inte det här för mycket. Det saknades inte helt plötsligt en flaska balsam. Allt tillhör ju honom. Lika lite som det fattades 5 bröd och 2 fiskar när pojken gav det till Jesus, så fick säga att det här räckte till 5 000 människor, och det blev dessutom 12 korgar över. Det är helt meningslöst och fruktlöst att kalkylera nyttan över det som överlåts åt Herren. För han håller hela världen i sina händer. Och Gud söker våra hjärtan och hjärtats tillförsikt och hjärtats glädje över att få tillhöra honom och lugnet med att överlåta allt till honom. Så det goda slöseriet, det är att se att allt, verkligen allt, det är hans. Och jag får ta emot det och förvalta det. Tänk på en annan berättelse, den fattiga änkan som la 2 skärvar i kollekten. Och det var ju pyttelite, men det var allt som hon hade. Och Jesus såg att hon la allt. Han häpnade över den djupa insikt som tron ger. Och han lovprisade henne. Eller han lovprisade Gud för det han såg. Hon hade inte förlorat allt. Hon hade allt kvar. Och här kommer också den rätta sparsamheten fram. Jag tar vara på det jag fått, eftersom det är hans. Och så överlåter jag det, eftersom det är hans. I en trons slösaktighet. Därför finns det också ett ont slöseri. Och ett ont slöseri kan faktiskt även den mest snåla människa göra sig skyldig till. Problemet med en människa som är slösaktig är inte att något slösas bort, utan på vad det slösas bort. Eller varför det slösas bort, på vad det nu slösas bort. En snål människa slösar bort sitt liv och sina ägodelar på ingenting. Ja, det finns ett svar på frågan varför också där. Alla slösar vi våra liv och våra tillgångar på något. Och den viktigaste frågan är, på vad? Är det tillräckligt värdefullt? Tillräckligt värdefullt? En karriär? En relation? En position? Ett bankkonto? Nöjen? Sånt här kommer, sånt går. Det sinar. Det tas ifrån oss. Precis som livet tas ifrån oss. Och all generositet och all omsorg, det kommer alltid att vägas mot det som är uppfattas som det allra viktigaste. Och då blir liksom omsorgen lite så här självcentrerad. Det grundas upp av det som jag egentligen vill. När Maria hällde ut sin förmögenhet på Jesu fötter, så la hon den på rätt ställe. Han som i första läget har gett i livet, som har slösat godhet och omsorg på dig i tusentals dagar och gett dig allt det som du faktiskt räknar som värdefullt och får räkna som värdefullt, han kunde inte se ditt liv sluta med döden, som din egen synd är orsaken till. Och han kunde inte se dig skild från honom, från själva livskällan, för evigt. Så han öppnade sin egen kropp, sitt eget liv, för att en ny livsström skulle flöda fram. Det flöt fram blod och vatten ur hans sida. Dopets vatten, det är liv ur Jesu egen kropp. Död för liv. Han dog för att du skulle leva. Och nattvardens bägare är fylld med Kristi blod till syndernas förlåtelse, för att omgärda Marias hjärta, ditt hjärta, mitt hjärta, med nåd, med liv. På korset möter du Guds ofattbara slöseri. Han utgjöt sitt eget blod för oändligt många fler än de som frågar efter det, som inte värderar det. Och nu utgjuter han det också för dig i bägaren. Och Guds ande verk och önskan är att väva samman källan i Jesus sida med ditt hjärta, så att hjärtats törst möter livets källa. Och får det ske, så ska du få upptäcka att dessutom flödar bägaren över för att flöda vidare åt alla som frågar efter det. Pris ske Gud för hans oändliga slöseri mot oss alla. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som i ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.